إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter att gå igenom adab med shila sala och vi talade i förra lektionerna om de som hur man ska be när man är sjuk och när man är resande och så vidare. Idag ska vi tala om salat al-jum'a, hur man ska be, eller det som berör fredagsbönen och fredagen generellt. Det är många saker som hör till det. Författaren säger: "Wa hiya fardu 'ayn 'ala kulli muslim." Det är en plikt för varje muslim som är mogen, baligh, aqil, i sina sinnesfulla bruk. Dhakar, man. Hur, fri, alltså inte slav. Mustautin bibana, som är bofast. Wa man hadaraha mimman la tajib alayhi ajza'athu. Och om någon som inte behöver göra jumma kommer till fredagsbönen, så kommer det att vara tillräckligt för honom. Alltså det kommer att räknas. Förklaring. Sheikh Abdul Mahsin säger att så som Allah Ta'ala gjorde det obligatoriskt för muslimerna att be i sin lokala moské de 5 dagliga bönerna, så gjorde han det också obligatoriskt för muslimerna att samlas en gång i veckan i stadens moské. Det finns i många muslimska länder de här lokala moskéerna bredvid husen. Där brukar man inte göra jumma, utan jumma brukar man göra i typ stans största moské eller 2-3 stora moskéer och så vidare. Och de här små moskéerna stänger. Det finns ingen dörr, utan man får gå till de stora moskéerna för att göra jumma. Så på samma sätt som Allah gjorde det obligatoriskt att samlas för de dagliga bönerna i de små moskéerna, så gjorde han det också obligatoriskt för muslimerna att samlas i den stora moskén för att be tillsammans. Och så nämner han också att fredagen kallas för id. Yom id. Veckans id. Och vad som bevisar att Jum'a kan kallas för Eid är hadith som finns i Bukhari från Ubaydillah, som sa att jag bad Eid tillsammans med Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Och det var på en fredag. Alltså han bad Eid med Uthman på en fredag. Och Uthman radiyallahu anhu bad före det att han gjorde khutbah, som man gör på Eid. Och så sa han: "Ayyuhan nas, människor, inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi 'idan." Människor, på denna dag har två stycken id förenats. Yani den stora id, Eid al-Fitr eller Eid al-Adha, och den lilla id som är Yawm al-Jum'ah. Och vi kommer komma tillbaka till den hadithen sen. Men den bevisar också att fredagen kallas för id. Och sen fortsätter sheikhen att förklara. Här så sa författaren att det är wajib för varje muslim att be jumma. Och så nämnde han vilka dessa muslimer är som måste be jumma. Fard al-ayn, det är en plikt för varje muslim som uppfyller dessa villkor att gå till fredagsbön. Det första är att man är muslim. Och då säger Sheikh al-Mahsin att jumma accepteras inte av en kafir. Då Allah Ta'ala säger i Koranen: "وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا." Att vi ska presentera det som de har gjort, det som de har gjort eller åstadkommit, och förvandla det till stoft som skingras för alla vindar. Yani kuffar gör gärningar i det här livet. Kanske vissa av dem gör så kallade goda gärningar. Men på domedagen så kommer det att vara som stoft, yani som dammpartiklar som bara blåser iväg på en stormig dag. De får inga hasanat för det de har gjort. Så kuffars gärningar accepteras inte. Och det här är ett villkor i allt. Det finns ingen ibada i islam som accepteras av en kafir. Ingen ibada. Ingen salah, ingen zakat, ingen fasta, ingenting. Men Allah kan däremot, han ger även kuffar någon slags belöning i det här livet. Om de är rättvisa eller generösa. Och kanske till och med vägleder dem till islam och så vidare. Men de som dör på sin kuffar får ingen belöning i nästa liv. Och det är inte heller obligatoriskt för de små eller de som har förlorat sitt förstånd att göra fredagsbönen. För de är inte mukallafin. De står inte till svars för det som de gör. Baserat på hadith Aisha radiallahu anha, där hon sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: pennan är lyft från tre sorters människor. Naim hatta yastayqid. Den sovande tills det att han vaknar. Och anis sarir hatta yakbur. Och den unge eller pojken tills det att han blir mogen eller stor. Yani mogen, det är det som menas. Och anil majnun hatta yaqil aw yafiq. Och den galna eller den som förlorat sitt förstånd tills det att han blir normal. Taib. Så pennan är lyft. Änglarna skriver inte vad barn gör. De skriver inte vad galna människor gör. Och man får inte heller synd på sig om man sover. Eller om man har förlorat sitt förstånd, så skriver inte änglarna. Eller man ligger och sover, man har försovit sig, så skriver inte änglarna att han har struntat i bönen. Och självklart, då talar vi om synd som inte är med flit. Och den här hadith är autentisk. Den finns i Abi Dawud och Nasa'i. Och samma hadith kommer också tillbaka när man talar om bönens villkor till exempel. Det är samma sak där. Att bönen accepteras inte från någon som förlorat sina sinnen, från barn som är under tamjiz, som är då allt för små, under 5-4 år, accepteras den inte. Men de ska börja be när de är 7, och de belönas då för det. Men det är inte heller, de får inte synd om de inte skulle be. Och sen Jumma, som Sheikhen nämnde, är obligatorisk för män. Yani det är inte obligatoriskt för kvinnor. Baserat på hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khayrun lahunna. Hindra inte kvinnorna från att gå till Allahs hus, men deras hem är bättre för dem. Yani kvinnan behöver inte gå till moskén och be någon bön. Men om hon vill det, så ska männen inte hindra dem. Och det är bättre för kvinnan att be hemma. Alla salat är bättre för kvinnan att be hemma. Okej? Okay? Och det är ett bevis på att kvinnan inte behöver gå till moskén. Och nästa hadith är också ett bevis. Och nästa punkt är, Sheikhen sa, al-hurr, den som är fri måste be Jumma. Yani, enligt författaren så behöver slavar inte be Jumma. Men Sheikh Abdul Mahsen säger att det finns ikhtilaf i denna fråga. Och det har berättats i Sunan Abi Dawud med en autentisk hadith från Tariq ibn Shihab att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "El-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'a illa arba." Att utföra jum'a, att be jum'a, är haqqun wajib, en obligatorisk förpliktelse för varje muslim att de ska be den i jama'a, förutom för 4: abdun mamluk, en slav, eller imraatun, eller kvinna, eller sabi, eller barn, eller marib, eller sjuk. Dessa 4 behöver inte be Jumma. Och Sheikhen säger att den här hadith är sahih.
Vad kan du repetera det sista?
Nej. Att be Jumma är en plikt, obligatorisk för varje muslim, att de ska utföra det i Jumma, förutom för 4 sorters människor. Abdun mamluk, slav. Imra, kvinna. Sabi, barn eller pojke. Och marid, eller sjuk. Okay. Slav, kvinna, barn och sjuk. Och så säger Sheikh Abdul Mahsen, det är obligatoriskt för de som bor i städer och byar och de som är bofasta att be fredagsbönen. Men det är inte korrekt att folk som är nomader, som inte bor på något ställe, som flyttar runt, deras fredagsbön är inte korrekt. Alltså de ska inte be någon fredagsbön mitt ute i öknen, utan de ber dhuhr. Men om en kvinna går och ber fredagsbönen, så räknas den som att hon då, den är godkänd, och hon behöver inte be dhuhr. Okej? Och samma sak om en resande eller beduin eller sjuk eller vem det nu kan vara. Om en sån person går på fredagsbönen, så är bönen korrekt och personen belönas för det. Okej? Okay? Och sen så fortsätter Sheikhen och han säger: "Wa in adraka raka'atan atammaha jum'a wa illa atammaha dhuhran." Om man kommer till fredagsbönen och man har missat khutban och man hinner med en raka i fredagsbönen, så kompletterar man efter bönen och ber en raka till. Då har man hunnit med jumma. Wa illa atammaha dhuhran. Men om man missar båda raka, då ber man dhuhr. Förklaring. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك صلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك صلاة. Profeten صلى الله عليه وسلم han sa, den som hinner med en raka från bönen har fångat eller hunnit med bönen. Och det här är generellt, yani vilken bön som helst. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och Tirmidhi säger i sin bok, denna hadith nämner han under kapitel Bab ma jaa fi man adraka min al-jum'a raka. Kapitlet vad som sägs om den som hinner med en raka i jum'a. Fast hadithen är generell. Och så säger Tirmidhi efter hadithen: "Hada hadithun hasan sahih, wal 'amalu 'ala hadha 'inda akthar ahli al-'ilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim." Denna hadith är autentisk. Och de flesta av de lärda agerar på denna hadith från profeten sahaba radiyallahu anhum och andra. Och de säger att den som hinner med en raka från Jum'a lägger till en raka, då är hans Jum'a komplett. Och den som kommer till Jum'a när de folket sitter, alltså sista i tashahud, ska be fyra. Och denna åsikt hålls av Sufyan al-Thawri och Ibn al-Mubarak och Shafi'i och Ahmed och Ishaq. Men många stora lärda har denna åsikt. Hänger ni med? Så om du kommer sen till fredagsbönen och du hinner med en raka, vad gör du för någonting när imamen säger salam alaikum? Du kompletterar med en raka. Om du kommer så sent att imamen sitter i tashahud, vad gör du då? Ta igen fyra. Då ber du dhuhr. Okay? Och generellt, den som hinner med en raka, för vilken salat den må vara, han har hunnit med den salat. Men han kompletterar när imamen är färdig. Och så säger författaren Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab: وَلَبُدْ مِنْ تَقَدُّمْ خُطْبَتَيْنْ فِيهِمَا فيهما حمد الله وشهادتان والوصية بما يحرق القلوب وتسمي الخطبة ويخطب على المنبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم ثم يجلس إذا إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في صحيحين من حديث ابن عمر ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه och yuqassiru al-khutba. Här så säger Sheikh Mohammed då nästa punkt som handlar om hur man ska utföra själva fredagsbönen. Fredagsbönen måste bestå av khutbatain. Två predikan. Och dessa två predikan ska innehålla hamdullah, att man lovprisar Allah, och shahadatain, att man säger shahadatain, wal wasiyatu bima yuharriqu al-qulub, och en förmaning som får folks hjärtan att vakna till. Och han gör då en khutba. Och han står på minbar eller på en hög plats. Wa yusallimu ala al-ma'mumin. Och han hälsar på de bedjandes, eller de i moskén, när han kommer in i moskén och när han ställer sig upp framför dem. Och sen så sätter han sig ner tills det att de har utfärdigt adhan. Alltså han går och säger assalamu alaikum, sätter sig på minbar och muadhin gör adhan. Och han sätter sig och väntar. Baserat på hadith Ibn Umar som är berättad av Abi Dawud. Och han sitter mellan al-khutbatain. Alltså det är två khutba och mellan dem sitter han och vilar. En khafifa. Han sitter en kort stund. Som det har berättats i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim från hadith Ibn Umar. Och när man gör khutba så ska man stå och göra khutba. Baserat på vad profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Och man står vänd mot folket. Och man gör en kort khutba. Man gör en kort khutba. Förklaring på detta stycke. Sheikh Abdul Mohsen säger från villkoret för att en jumma ska vara korrekt är att man den innehåller två stycken khutba. Och att man sitter mellan dem. Och att de då innehåller hamdullah och shahadatain. Och det som uppmanar folk och förmanar folk. Alltså får deras hjärtan att vakna till. Och så säger sheikhen au bayan shay min ahkam ad-din, eller att man klargör någonting från religionens bestämmelser. Och det här är en viktig punkt. Vad ska en fredagsbön handla om? Vad måste en fredagsbön innehålla? Den ska innehålla någonting som får folks hjärtan att vakna till. Den ska lära folk religionen. Som Allah Ta'ala också säger i Koranen. Ja ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Troende. När det kallas till fredagsbönen, lämna då all handel och skynda er dit Allahs namn nämns. Fast det kan översättas fas'au ila dhikrillah. Dhikrillah är tolkat med att det är khutba. Men det är också helt uppenbart att khutban ska handla om Allah subhanahu wa ta'ala, om Allahs religion. Och det här tillbakavisar starkt de som håller politiska khutba, som det har varit i Stockholm, att man ska ha ett khutba att man ska rösta på socialdemokraterna. A'udhu billah. Är det dhikrullah? Nej. Och massa politiska khutba och uppror och jag vet inte vad. Och folket, wallahi, hälften av dem kanske inte vet, kan någon tawhid. Kanske gör fel i sin wudu, kanske gör fel i sin salah. Och den enda chansen man har att lära folket är på fredagsbönen. De kommer inte komma på någon durus. De sitter framför sin tv hela veckan och kollar på event vad. Men den enda chansen man har att lära dem, vad ska man göra då? Ska man prata politik? Och det är det enda de kollar på hela veckan på nyheter. Eller är det en smart khatib? Nej. Utan en khutba ska vara lärorik. Den ska vara bildande. Den ska få folk att lära sig religionen. Att vakna till. Att vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är väldigt viktigt. Yakhtubu ala al-minbar aw ala mawdi'in li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Man ska också göra khutba på en hög plats. En minbar. Eller på en hög plats. Då det har bekräftats att profeten sallallahu alaihi wasallam fick en minbar. Man byggde en minbar åt honom som han gjorde khutba på. Som det finns i hadithen med trädet som grät. Med palmträdet som grät. Först stod han och gjorde khutba bredvid ett palmträd i moskén. Och sen så byggde sahaba en minbar till honom. Så han gick bort och gjorde khutba där istället. Och då kunde man höra palmträdet gråta som ett spädbarn. Det här är ett av de stora miraklerna som sahaba bevittnade till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han gick fram till trädet och tröstade trädet. Och igen höll om det som en bebis. Och tills det att det blev tyst igen. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Och sen vad som bevisar att man ska göra två khutba. Att man ska stå när man gör dem. Och att man sitter mellan dem. I hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala kana nabiyyu alayhi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'alun al-an. Ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra khutba ståendes. Och sen satt han och sen stod han. Så som ni gör nu. Än han stod, gjorde khutba första. Satte sig och så ställde han sig. Som man gör på varje fredagsbön. Man sitter en kort stund och så ställer man sig upp. Och fortsätter att göra nästa khutba. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Jabir ibn Samura berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra två khutba och sitta mellan dem och läste Koran och gjorde وَيُذَكِّرُ النَّاسِ och han påminner folket. Alltså under hans khutba vad innehöll den? Den innehöll förmaningar. Han påminner folket om Allah och han läste Koran. Och som det har berättats av vissa av sahaba att de lärde sig endast surat al-Qaf från profetens khutba sallallahu alaihi wasallam. För han brukade ofta läsa surat al-Qaf. Qaf wal Quran al-Majid. Vilket också bevisar vad khutban ska innehålla. Och denna hadith finns i Muslim. Och hadith en annan också. Där nämns det att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra khutba ståendes. Och sen satt han och sen så stod han och fortsatte sin khutba. Och så sa sahaba, den som säger att profeten alaihi wasallam gav khutba sittandes ljuger. För wallahi, jag bad med profeten mer än 2000 sa'a. Ja, jag bad mer än 2000 sa'a med honom. Och denna finns också i Sahih Muslim. Och de använder också ayan. Wa tarakuka qa'ima. I surat al-Jum'ah. Denna berättelsen. När profeten alaihi wasallam stod och gav en khutba. Och det kom pengar från Bahrain. det kom en vad säger man, en delegation eller sahaba kom tillbaka med zakat och pengar och sånt från Bahrain. Så vissa gick ut från moskén för att ta, de ville ha del av dessa pengar och så vidare. Och det är det som alla refererar till i den här ayan. Wataraquka qa'ima. Att de lämnade dig när du stod. Alltså du stod och gav khutba. Tack. Vad som bevisar att man ska ge salam när man ställer sig på minbar är hadith Jabir, att profeten sallallahu alaihi wasallam när han gick upp på minbar brukade hälsa på folket. Kana idha sa'ida al-minbar sallam. Sallam. Så när han gick upp på minbar så brukade han hälsa på folket. Alayhi salatu wasallam. Det är berättat av Ibn Majah. Och Sheikh Albani nämnde att den är autentisk. Men att man, när man går in, när man hälsar på folket, man kommer in i moskén. Där säger Sheikhen att den hadithen som nämner det specifikt är svag. Men det finns generella hadither på att man ska hälsa när man kommer in i ett ställe och så vidare. Som man kan kanske implementera här. Men den specifika hadithen att profeten Al-Islam brukade hälsa på folket i moskén, han gick in i moskén, är daif. Och den finns i Abi Dawud. Och vad som bevisar att man ska göra en kort khutba är hadith Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: inna tula salata rajuli wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu salat wa aqsiru al-khutba wa inna min al-bayani sihra. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: vad som bevisar att en person har bra förståelse i religionen är att han gör en kort khutba och en längre salah. Så sa han sen, för atilu salah, så gör längre salah och gör kortare khutba. För sannoliken så finns det avtal som är som magi. Och den här hadith finns i muslim och den är autentisk. Det är det som bevisar att en person som gör khutba har bra förståelse i religionen. Att han gör en kort khutba och att hans salah är lite längre. Vi kommer komma till det. Hur lång var profeten sallallahu alaihi wasallam? Det var att han läste max surat al-Jumma och surat al-Munafiqun. Det här var långt. Okej? Okay? Så khutban ska vara kortare än det. Den tiden det tar att göra, läsa dessa två. Yani, inte wajib, men egentligen, det är så det ska vara. Okej? Okay? Att khutban ska vara kortare än så. Eller ibland läste han surat al-Ala och surat al-Ghashiya, som vi kommer komma till. Så tänk er en khutba som är kortare än det. Än i 10 minuter. Och därför finner man, om man kollar i böcker, profeten Muhammeds khutba alayhi salatu wasalam, det är inte sådär 2-3 sidor. Aldrig. Eller Abu Bakrs khutba eller Umars khutba. Mycket korta. En sida och en få rader som folk lätt kommer ihåg. Eller hur? Och det har hänt att man har gått till khutba där imamen står ibland mer än en timme. Eller hur? Mer än en timme. Och sen översättning och sen en jättelångt. Och folk blir jätteirriterade, de har arbete, måste till skolan, folk somnar. Ibland, då oftast dessa khutba yani, ges ju av en person som inte har förståelse i religionen, så de ger kanske inte så mycket nytta. Det handlar om svaga hadither eller jag vet inte vad, eller som vi sa, det handlar inte om religionen så mycket. Så det är bättre att göra kort, konsist, folk kommer ihåg vad man säger, de går ut och de har lärt sig något. Och de är nöjda, alhamdulillah. Eller hur? Det är 20 minuter kanske. 10 minuter svenska, 10 minuter arabiska, 10 minuter svenska. Något sånt där. Det är inte allt för långt. Och sen fortsätter författaren och säger: wa salatu jum'a raka'atan. Att göra jum'a, fredagsbönen, är 2 raka. Yajhar fihima bil qira'a. Man läser högt. I den första rakan så läser man surat al-Jum'ah och den i den andra surat al-Munafiqun. Eller subbih isma rabbika al-a'la och al-Ghashiya. Båda dessa hadither är autentiska. Och på Jum'ah, på Fajr, på Yom al-Jum'ah, på fredagen, på morgonen, så är det sunna att läsa vilka 2 sura? Ja? Nej, imamen, när man ber i moskén. Det är sunna att han läser 2 stycken sura. Sajda och Hal ata ala al-insan hina min ad-dahr. Dessa 2 är sunna att läsa på Fajr, Yom al-Jum'a. För det har berättats i hadith Ibn Abbas att profeten alayhi salatu wassalam på Fajr, Yom al-Jum'a brukade läsa Alif Lam Mim Tanzil, yani surat al-Sajda, och Hal Ata al-Insan. Och att i salat al-Jum'a brukade han läsa surat al-Jum'a och surat al-Munafiqun. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och så nämner sheikhen många hadither som alla tyder på samma sak. Bevisar att han läste dessa två. Eller, det finns också hadith Nu'man ibn Bashir, att profeten a.s. brukade under Eid och Jum'a läsa Sabbih ismi rabbika al-a'la wa hal ataka hadith al-ghashiyah. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Och sheikh Abdul Mahsin säger att det verkar vara så att han läste surat al-Jum'a. Surat al-Jum'a under fredagsbönen. För att den innehåller bestämmelser som berör fredagsbönen. Men slutet på surat al-Jum'a handlar om fredagsbönen. För att lära folk. Och surat al-Munafiqun. För att hycklarna som i vanliga fall kanske inte gick till bönen. De var lata. Som Allah har beskrivit dem. Att de kommer endast till bönen. Wahum kusala. De är lata om de kommer till bönen. De kommer till fredagsbönen. Så att de ska få höra vad Allah har att säga om dem. Surat al-Munafiqun. Och vad som väntar dem i nästa liv. Kanske för att de ska få en tankeställare. Och då nämner också här sheikhen att vad är visheten med att han läste surat al-Sajda och surat al-Insan i Fajr på fredagsbönen. Eller på fredagen. Vad är visheten med att han läste surat al-Sajda och surat al-Insan på Fajr under fredagen. Han säger för att de två surorna handlar om hur Allah skapade människan. Och Allah Ta'ala skapade människan på vilken dag? På en Jum'a, på en fredag. Som det har berättats i Sahih Muslim. Från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa Khayru yawm tala'at alayhi shams yawm al-Jum'a. Den bästa dagen som solen har stigit upp på är fredagen. Fihi khuliqa Adam. Under den skapade han Adam. Och fihi udkhila al-Jannah. Och under fredagen togs han in till paradiset. Och fihi ukhrija minha. Och det var en fredag som han utvisades ur paradiset. Wa la taqumu sa'a illa fi yawm al-Jum'a. Och domedagen kommer endast att infalla på en fredag. Så man läser dessa två sura så påminns personen om hur han blev skapad. Men författaren nämner också att det är ogillat. Vi glömde översätta det. Det är ogillat, makro, att alltid läsa dem på fredag, på Fajr. Alltså imamen som leder folket i Salat al-Fajr ska inte alltid läsa dessa två sura. För då kommer folk att tro att det är obligatoriskt. Och sheikhen nämner en fin berättelse här. Han säger det fanns en imam som hette Hamdan ibn Ahmed al-Batil, rahimahullah. Och han brukade vara imam åt folket i en moské i Zulfa. Och varje jum'a så brukade han läsa surat al-Sajda och surat al-Insan. Och i surat al-Sajda så gör man två sujud, eller man gör en sujud extra, eller hur? Ja, det finns en aya att man går ner och gör sujud. Okay? En sujud. Så en morgon så läste han inte den här suran. Han läste inte surat al-Sajda och surat al-Insan, han läste någonting annat. Så det fanns en bonde som han gick ut från moskén och så gick han till sin trädgård. Och när det var tid för dhuhr gick han till sin lokala moské. Som var stängd. För alla hade gått till Jumma moskén. Och han satt där och väntade. Han sa, var är alla människor? Varför är moskén tom för? Ingen är i moskén. Och till slut så kom en människa som hade bett Jumma. Jumma var färdig. Och han sa, vad gör du här? Varför är du inte i moskén? Han sa, jag väntar på dhuhr. Han sa, idag var Jumma. Du missade Jumma-bönen. Så då så sa den här bonden att men Elhamdan gjorde inte två sujud i morse. Ja? Han gjorde inte två sujud i morse. Det kan inte vara fredag idag. Förstår ni? Så han trodde att det är en jum'a, då måste man göra. Läsa dessa två sura. Förstår ni? Så ibland är det bra att man som imam måste vara flexibel. Och det är många saker som imam gör som folk tror är obligatoriska. Som att göra till exempel dua på fredagsbönen. Det är inte obligatoriskt. Och vissa väl, man säger det till och med bidda om man alltid gör det. Profeten sa att man inte alltid gjort dua under fredagsbön. Så man får göra det, men ibland kan det vara bra att låta bli. Bara avsluta sin khutba och gå ner i resan. Så att folk lär sig att vissa saker är inte obligatoriska. Eller hur? Och det finns många exempel på just det. Sen säger författaren: "Wa muwafaqa al-Eid yawm al-Jum'a saqata al-Jum'a 'amman hadhara al-Eid illa al-Imam fala tasqut 'anhum." Om Jum'a infaller på en Eid, så behöver man inte be salat al-Jum'a om man har gått på Eidbönen, förutom imamen, han måste be båda. Förklaring. Om Eid, eller en av de två Eid, infaller på en fredag, så är det då två Eid på samma dag. Den årsliga Eiden och den veckliga, eller vad kan man säga, veckans Eid. Och den som har bett Eidbönen behöver inte be salat al-Jum'a. Den som har bett Eidbönen behöver inte be. Och så är den som har bett Eidbönen behöver inte be Jum'a. Baserat på hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Qad ijtama'a fi yawmikum Eidan, faman sha'a ajzahu 'an al-Jum'a wa inna mujammi'un." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att under denna dag har två stycken Eid inträffat. Den som vill, alltså som har bett med mig, behöver inte be Jum'a. Men vi kommer att be båda. Och denna hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk, sahih. Och samma sak, hadithen vi nämnde, sahaba som bad med Uthman radiyallahu anhu. Och han sa efter khutban att två Eid har infallit under, igen på denna dag. Och sen så sa han till folket: "Faman ahabba an yantadhir al-jum'a min ahli al-awali falyantadhir, wa man ahabba an yarji faqad udhinat lah." Efter Eidbönen så sa han: den som vill gå tillbaka till awali, de av sahaba som bodde längst bort, kan gå tillbaka. Och de som vill kan stanna kvar. Jag väntar på fredagsbönen. Så om man har bett Eidbönen, så behöver man inte be Jum'a, utan man ber istället Dhuhr. Men sheikhen säger: den som har missat Eidbönen måste be Jum'a. Okej? Okay? Eller man får be båda. Men man måste be Dhuhr om man då hoppar över Eidbönen. Vad säger man? Jum'a-bön. Så ber man Dhuhr istället. Och sen säger författaren: "والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء." Det är sunna att göra två raka efter Jum'a, eller fyra. Och det finns ingen bestämd sunna före Jum'a, utan en person kan be hur mycket han vill. Förklaring. Vad som bevisar detta är hadith ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك رواه مسلم. Det som berättas från ابن عمر رضي الله عنهما att han efter fredagsbönen gick hem och bad två raka, och så sa han att profeten صلى الله عليه وسلم brukade göra detta. Men efter fredagsbönen gick han hem och bad två raka. Och hadith Abi Huraira: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idha salla ahadakum al-jum'a falyusalli ba'daha arba'an." Rawahu Muslim. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: om någon av er har bett fredagsbönen, så ska han be fyra efter. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Och vissa ulema, wallahu alam, de nämner att här sa han två raka och här sa han fyra raka, eller hur? Han brukade be två, men han sa be fyra. Vissa vill förena mellan haditherna och de säger att om man ber hemma så ber man två. Om man ber sunna i moskén så ber man fyra. Förstår ni? Om du ber sunna direkt efter Jumma i moskén, då ber du fyra. Om du väljer att göra sunna hemma efter Jumma så ber du två. Då har du egentligen praktiserat båda haditherna. Och vad som bevisar att man innan fredagsbönen bara kan be hur mycket man vill, det finns inget specifikt, alltså två raka eller fyra raka, utan du kan be hur mycket du vill, är hadith Abi Huraira, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man irtasala thumma atal jum'a fasalla ma qudira lahu wa ma qaddara lahu thumma ansat hatta yafrugh min khutbatihi ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, den som gör ghusl på fredagen, alltså duschar, och sen går till fredagsbönen och ber det som är skrivet för honom, och det är det som är bevisat här. Fasallama qaddara lahu wa ma qudira lahu. Han ber det som är skrivet för honom. Och sen sitter tyst och lyssnar tills khutban är färdig. Och sen ber tillsammans med imamen, kommer att bli förlåten fram till nästa jumma. Eller, han blir förlåten mellan denna jumma och nästa jumma. Och tre dagar extra. Han blir förlåten fram till nästa jumma och tre dagar extra. För al-hasana är alltid tio dubblad. In i jumma till jumma är hur många dagar? 7 + 3 = 10. Och denna hadith finns i muslim. Och i Bukhari från Salman, så sa profeten alaihissalam, thumma yusalli ma kutiba lahu, att man innan fredagsbönen ber det som är skrivet. Eller man ber hur mycket man vill. Och sahaba brukar du komma tidigt och göra sunna. Du kan komma 9-10 på morgonen och be sunna. 50 raka, 100 raka, 20, som du vill gärna. Bara komma och be sunna bön. Och sen säger författaren, وَيَسُنُّ لَهَا الْغُسُلُ وَالسِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَلَبْسُ وَيَلْبِسْ أَحْسَنْ ثِيَابِهِ وَأَنْ يُبَكِّرْ مَاشِيًا. Det är sunna att göra ghusl, att borsta tänderna med siwak, att ha på sig parfym och att sätta på sig sina vackraste kläder och att gå tidigt till fredagsbön. Vad som bevisar detta är hadith Salman, där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ati wa yatatahhar mastata'a min at-tahr wa yudahhin min duhnihi aw yamussu min tibihi aw min at-tib baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnatayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansutu idha takallama al-imam illa ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra. Hasa profeten sallallahu alaihi wasallam, att om en man gör ghusl under fredagen och renar sig så gott han kan och han smörjer in sig med parfym, eller vad säger man, olja. Han oljar sig. Alltså olja på skägget, på håret. Och sen har på sig parfym, om man har någon parfym hemma. Och sen går ut, alltså till fredagsbönen. Och när han kommer dit så särar han inte på två människor. Vi kommer att komma till den punkten senare. Och sen ber han det som är skrivet för honom. Och sitter tyst och lyssnar tills imamen är färdig. Den personen kommer att bli förlåten fram till nästa fredag. Och den hadith finns i Bukhari. Den bevisar att det är rekommenderat att duscha, ha på sig parfym, vårda sitt hår, kamma sitt hår, ha på sig, ha olja i håret och så vidare. Och han nämner också hadith ibn Umar, att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu såg ett vackert sidesplagg, hullatun seira, som såldes utanför moskén. Och han säger, Rasulullah, om du kunde köpa detta och ha på dig det, klä dig med detta på fredagar och lil wufud, och när det kommer gäster, alltså resande, när de då kommer för att besöka dig. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Det är endast de som inte har någon del av nästa liv som klär sig med detta. Men han sa inte det på grund av att det var fina kläder. Han sa det på grund av att det var siden eller silke. Men beviset som sheikhen här vill lägga fram är just att Umar radiallahu anhu visste att på Jumma har man fina kläder. För han sa, om du ändå kunde köpa detta, ha på dig det på Eid och Jumma. Eller hur? Och när det kommer resande delegationer. Det var känt att man har på sig fina kläder vid dessa tillfällen. Men det som gjorde att han inte ville köpa det var att det var siden eller silke. Och han sa att det är de som inte har någon del av nästa liv som klär sig med detta. De som har det på sig det här livet kommer inte få ta del av det i nästa liv. Och det är kuffar. Och det här gäller då männen. Det är haram för män att ha på sig siden och silke. Men det är halal för kvinnor. Okej? Okay? Ja. Och det har också nämnts från Abi Huraira radiallahu anhu att han sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam berättade: "Man irtasala yawm al-jum'ah ghuslul janaba thumma raha fa ka'annama qarra badna." Den som gör ghusl på fredagen, så som man gör ghusl för janaba, och sen beger sig ut till fredagsbönen, får belöningen av att han har slaktat en kamel. Det här är den som går ut tidigt, som det har nämnts i en annan hadith. Den som går ut i den första timmen, fi awwal sa'a. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ثَانِيَ فَكَأَنَّمَا قَرَّمَ بَقْرَ. Och den som ger sig ut efter honom nästa stund får belöningen av att han har slaktat en ko. Och sen i den tredje timmen, فَكَأَنَّمَا قَرَّمَ كَرَبَ كَبْشًا, som att han har slaktat ett får eller ett lamm. Och sen i fjärde timmen en person som har slaktat en kyckling. Och i sista stunden, precis innan khutbah, en person som skänker ett ägg. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Men när imamen går ut för att göra khutbah, så går änglarna för att lyssna på imamen. Det har också sagts i andra hadither att det står speciella änglar vid dörren till moskén och skriver ner alla som kommer till moskén. Den som kommer först, han belönas som att han har slaktat en kamel. Och sen den som slaktar en ko. Och den här hadithen är också väldigt viktig. När använder ulema den här hadithen? Just det här med kamel, ko, get eller får. De använder det vid al-udhiyah. Och har det som bevis på att det bästa man kan offra är en kamel. Utan hadithen du kanske inte skulle förstå. Men kamelen nämnde först. Det bästa du kan offra är en kamel. Och sen en ko. Och sen lamm eller får. Och sen kyckling. Och så vidare. Efter kyckling finns inget. Du kan inte offra ett ägg. Faid, det går inte. Så det är den här ordningen. Nej, i alla fall på id får du inte slakta kyckling. Nej. Men just att de pratar om vad som är bäst att offra generellt. Ahsant. Och sen säger sheikhen att وَيَبْدَ وَقْتْ غُسُلْ الْجُمْعَ بِبِدَايَتْ يَوْمِهَا وَهُوَ تُلُوعِ الْفَجْرِ. Att den första stunden där man kan göra ghusl på fredagar är efter fajr, där dagen börjar. För det har nämnts i en hadith att profeten a.s. han sa ghusl يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Att göra ghusl på fredagen är wajib för varje mogen person. Och vissa väl man säger de som ska gå till fredagsbön. Det är wajib för dem att göra ghusl. Och han nämnde författaren att det är mustahab, det är rekommenderat. Men Allah alam, det som är säkrast är att man duschar på fredagen. Fredagen, inte fredagsnatten. Du får då inte duscha före fajr. Och du får inte duscha på torsdag kväll. Det räknas inte. Utan du måste duscha fredag efter fajr. Okej, okay? Wajib. Och Abi Huraira, det är autentiskt att han sa: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل من الجنابة. Det är sahih att han sa att duscha på fredagen är lika obligatoriskt som det är att duscha efter janaba. Okej? Så det verkar vara det som är mest korrekt. Wallahu alam. Och den hadithen finns i Sab'a. Inne Bukhari, Muslim och alla hadithböcker. Om du glömmer bort den alltså. Och om du inte har gjort det, din jumma är ändå korrekt. Det är inte en shart för att en jumma ska vara korrekt. Men att lämna någonting wajib innebär att du får synd på det. Vemb. Taib. Och det finns ju då en affär att det var någon av sahava som kom för sent till fredagsbönen och inte hade gjort ghusl. Men de sa inte till honom, de sa typ det också. Eller att han kom sent och så vidare. Men de sa inte att din salah är ogiltig och så vidare. Utan man ska göra ghusl. Och sen nämndes också här att man har på sig parfym, att man går också. Det är rekommenderat att gå till fredagsbönen. Det är mer belöning än att åka. Men om man inte kan så får man åka. Så, vi kan ta frågor sen. Vi vill hinna färdigt, det är typ 2 sidor kvar. ويجب السعي بالنداء الثاني بالسكينة وخشوع ويدنو من الإمام. Det är obligatoriskt att bege sig till fredagsbönen efter den andra adhan Och man ger sig ut bisekina, lugnt och fridfullt. Och man sätter sig så nära imamen man kan. Förklaring. Beviset på att man måste ge sig ut när man hör en nida, man hör kallet till fredagsbönen, är ayan som vi läste, som finns i slutet på surat al-Jumma. Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumma fas'u ila dhikrillah wa dharu al-bay. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Vilket kan översättas till att troende, när det kallas till fredagsbönen, lämna då all handel och skynda er dit Allahs namn nämns. Wadharul bay, och lämna all form av handel. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Det är bättre för er om ni bara visste. Så det här är ett bevis på att man måste gå till fredagsbönen när man hör den andra adhan. Och att man lämnar all form av handel också. Det är haram att syssla med handel under fredagsbönen. Och en form av handel är att arbeta. Även om du inte säljer någonting, om du arbetar, när du säljer en tjänst, du hyr ut dig själv, eller hur, till din arbetsgivare. Det är en form av handel. Och Allah säger, det här är bättre för er om ni bara visste. Genom de som inte går till fredagsbönen, de har gett företräde till dunya före akhira. Före dhikrillah har de gett företräde till sitt jobb, till dunya. Och ulema nämner att en del av de pengar som är haram är de pengar som tjänas under fredagsbön. Om imamen håller khutbah och du säljer, inte vet jag, en miswak för en krona, det är haram pengar. Förstår ni? Så om man har ett arbete så ska man ta ledigt och man ska gå till fredagsbön. Och samma sak om man går i skolan eller vad det nu är. Så måste man gå till fredagsbön. Och just det här, fas'u ila dhikrillah, skynda er, betyder inte ordagrant att man ska springa till bönen, som en Sa'di nämner hans tafsir, utan det betyder att man ska lämna sitt arbete och gå ut i god tid, hinna i god tid till fredagsbön. Och sen att man sätter sig nära imamen, har nämnts i hadith Aus, Ibn Aus i Abi Dawud med autentisk kedja. Sen säger författaren, wa yukthiru du'a fi yawmiha, det är rekommenderat att göra du'a under fredagen. رجاء إصابة الساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر. Det är rekommenderat att göra mycket dua under fredagsbönen eller under fredagen i hopp om att ens dua ska vara under den timmen, den stunden där dua är accepterad. Och största chansen, eller den ulema säger att den verkar vara under den sista timmen på fredagsbönen. Det finns ikhtilaf, när är denna timme där du'a är accepterad. Men det verkar vara mest korrekt att den är i den sista timmen efter asr, innan maghrib. Och sheikhen nämner till att man väntar på denna timme genom att göra wudu, be asr och sitta och vänta på maghrib. För personen som väntar på salah är i salah. Jag har förklaring. Vad som bevisar dygden av att göra du'a under fredagen är hadith Abi Huraira, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa då han nämnde fredagen, fihi sa'a la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'al Allah ta'ala shay'an illa ataahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. I en del av en hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att under fredagen så finns det en timme där muslimens dua är accepterad. Men han säger att en muslim som står och ber under denna timme kommer att få sin dua accepterad. Och sen pekade han, eller indikerade med sin hand, på hur kort denna timme är, hur kort denna stund är. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Sheikh Abdul Mohsen säger vad som bevisar att den är i den sista timmen under fredagen är hadith Abdullah ibn Salam, som finns i Ibn Majah, och det är en autentisk hadith. Och det finns också andra hadither. Och vad jag minns så säger Sheikh Albani att det var en av sahaba som svor vid Allah, aqsam billah, att det var den sista timmen på fredagen. Och Sheikh Albani säger att det är detta som är autentisk. Och det finns då hadither också från profeten alaihissalam. Och han säger att allting annat är daif. Det enda autentiska är att det är under den sista timmen på fredagen. Och timme betyder inte 60 minuter. Utan timme betyder sista stunden. Sista stunden på Jumma. Så Allah, det kan ju också kanske vara då att på sommaren kanske den här timmen är längre, Allah, eller på vintern är timmen kortare. Allah. Men i alla fall det är sista stunden på fredagen. Då är det rekommenderat att göra dua. Då blir hans dua inshallah accepterad. Och sen så säger författaren: وَيُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا. Det är rekommenderat att göra mycket, sända mycket frid och välsignelser över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam under dess dag och under dess natt. Och vad som bevisar det är hadith Aus ibn Aus, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: inna min afdali ayamikum yawmul jum'a. Från era bästa dagar är fredagen. Fihi khuliqa Adam. Det var under fredagen som Allah skapade Adam. Wa fihi qubid. Och det var under fredagen som han tog hans liv. Wa fihi nafkha. Och under fredagen så kommer det blåsas i basunen. Wa fihi sa'qa. Och under fredagen så kommer folket att typ igen svimma av. Fa akthiru alayya min as-salat fihi. Fa inna salatakum ma'rudatun alay. Så sänd mycket salat över mig, för sannoliken så kommer eran salat att nå mig. Den kommer att förmedlas. Så det är extra rekommenderat att på fredagar göra mycket salat och salam över profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Det är generellt alltid rekommenderat. Det är en form av dhikr. Men speciellt under fredagen. Att man säger då Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Och så vidare. Det finns olika sätt att säga. Nästa punkt. Wa yukrah an yatakhatta riqab an-nas illa an yara farjatan la yasilu ilayha illa bihi. Det är ogillat att kliva över folks axlar, alltså när man går in till moskén och ska be fredagsbön, för att ta en plats längre fram. Förutom om man ser en tom plats längre fram där folk inte ber. Och det enda sättet att komma dit är att gå över folk. Författaren säger: om du kommer in i moskén, waqafa haythu yantahi bihi as-saff, så tar man en plats där i första raden, där det finns en plats igen. Alltså det blir sista raden för personer som kommer sent. Han sätter sig där det finns en plats. Längst bak i moskén. Och går inte över folks axlar för att leta efter en plats. Förutom om han ser en tom plats längre fram. Då är det tillåtet att gå och sätta sig där för att fylla denna plats. Varför? För det är personen bakom som har fallit kort. Då han inte har satt sig på den platsen. När du går över folks axlar, du stör dem, eller hur? Och man får inte störa folk. Men i det här fallet är det personen som inte har fyllt ut denna plats som har tillkortakommande. Så därför är det okej att gå över mellan dess axlar. Och vad som bevisar det är hadith Abi Zahariya, då han sa att vi var med Abdullah ibn Busr, profetens sahabi radiyallahu anhu, under en fredag. Och en man kom och gick över folks axlar. Och då så sa Abdullah bin Busr: ja'a rajulun. Det kom en man och gick över folks axlar på en fredag då profeten alaihissalam höll khutba. Och profeten alaihissalam sa till honom: ijlis faqad adait. Sätt dig ner, du har stört folk. Sätt dig, du stör folk. Du har typ adait, du stör folk. Och denna hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk. Och sen säger författaren: وَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ وَيَجْلِسْ مَكَانَهُ وَلَوْ عَبْدَهُ أَوْ وَلَدِهِ. När man kommer till moskén så ska man inte heller ta någon annans plats. Alltså säga till någon typ: ställ dig upp, här ska jag sitta. Till och med om det är din slav eller din son, så får du inte ställa personen upp för att ta personens plats. Och sheikhen säger att i förklaringen: den som kommer först till en plats i moskén har mest rätt till denna plats. För att profeten alaihissalam, han sa: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مَا فِي نِدَاءِ وَصَفَّ الْأَوَّلِ ثم لا يجدوا إلا أن يستحموا عليه لاستهموا. Om folket visste vilken belöning det finns i att göra adhan och att be i den första raden i moskén, så skulle de inte finna någon annan lösning än att dra lott. Eller så skulle de typ tävla till den. Och det här bevisar att den som kommer först är den som har mest rätt att sitta där. De som skyndar sig och sätter sig i första raden, eller de som gör adhan först, är de som har mest rätt att göra det. Adhan finns, kan man vara muaddin, men just gällande första raden, att den som kommer först har mest rätt att sitta på den platsen. Nej. Och Abi Huraira, han sa, nej, för hadithen finns berättad av Abi Huraira. Så därför säger Sheikh Abdul Mohsin att den som kommer för sent till moskén kan inte be någon att ställa sig upp för att ta hans plats, även om det skulle vara hans slav eller hans son. För att profeten sa sådana förbjöd att en man beordrar en annan att ställa sig upp för att ta hans plats. Och då så sa Nafi på fredagen, och då så sa Ibn Umar, al-jum'a wa ghayriha. Det spelar ingen roll om det är fredag eller någon annan dag. Det är inte tillåtet att gå in i moskén och ta någons plats. Ställ dig upp, det här i min plats. Vare sig det är Jumma eller någon annan moské. Och det här finns i Bukhari under kapitlet Bab La yuqimu rajul akhahu yawm al-jum'a och yaqud makanahu. Och i en annan hadith så ska man inte ställa sin bror upp, utan man säger ifsahu. Ge plats. Dela på er. Sprid er. Ge plats. Och det här finns tyvärr i vissa moskéer i Mekka och Medina. Det finns folk som till varje pris vill be i första raden. Och de ibland gör väldigt fula saker. De lägger sin matta efter dhuhr och sen sina koranställ, och så går de hem och sover. Och kommer tillbaka innan asr och säger, det här är min plats, och kanske börjar tjafsa. Det här är inte tillåtet. Eller vissa, ännu värre, jag hörde i Mekka. De hämtar någon bengal som jobbar i städer. De säger, sitt här 2 timmar. Här får du 100 rial till exempel. Så kommer du tillbaka, så tar man personens plats. Det här är en slags handel, eller hur? Inte tillåtet i moskén. Och det har blivit tjafs och sådana saker. Så man har inte rätt att ta en plats i moskén på det där sättet. Utan den som kommer först har mest rätt att sitta där. Sen säger författaren, om man kommer för sent, eller man kommer in i moskén och imamen håller sin khutba, så sätter man sig inte förrän man har bett 2 raka. Och man ber dem kort. Och vad som bevisar detta är hadith Jabir radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, إِذَا جَاءَ أَحْدَكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْتُبْ فَلْيَرْكَ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. Om någon av er kommer till fredagsbönen och imamen predikar, så ska ni be 2 raka innan ni sätter er. Men gör dem kort. Alltså be dem lätt. Dra inte ut på dem. Och det är inte heller tillåtet, nästa punkt, att tala då imamen håller sin khutba. För att profeten alaihi salam, han sa, men messa el hasa faqad laga. Den som leker med stenar under fredagsbönen, faqad laga. Han har typ förlorat sin belöning. Och sen nämner Sheikh Abdul Mohsin också hadithen där profeten alaihi salam, han sa, idha qulta li sahibaka yawm al-jum'a ansit wal imamu yakhtub faqad lagawt. Den som säger till sin vän tyst när imamen predikar har gjort lagawt, faqad lagawt. Och det här lagawt har förklarats på olika sätt. Men det som Sheikh Albani och Ibn Khuzaym och andra lärda säger, det betyder yani din belöning för jum'a har blivit dhuhr. Du har förlorat denna stora belöning för jum'a och det har blivit dhuhr. Faqad lagawt, yani sara jum'atuka dhuhran. Han förlorar hela den här belöningen att man blir förlåten till nästa vecka och allting. Utan han får bara belöningen av salat al-dhuhr. Och även att säga tyst till sin kompis. Shh. Och det finns de som gör det till sina barn. Shh. Tyst. Lyssna på imamen. Eller de tar upp telefonen. Kanske ring sen. Inte tillåtet. Eller vissa kommer för sent. Det är också ett stort fel. När imamen håller khotbah ska man inte heller prata i ingången till moskén. När man gör wudu till exempel. Man hör ibland. Man sitter i moskén. Folk kommer in och pratar vid dörren. De pratar där man gör wudu. Det ska vara helt tyst. Inte ett ord ska man säga. Helt tyst för att få denna belöning. Det var ju många saker. Ghusl, gå, inte störa folk, parfym, sätta sig lugnt och tyst tills salat är färdig. Okej? Men det finns också här en punkt som många inte vet. Profeten alaihi salam, han sa wal imam yakhtub. Då imamen talar, predikar. Därför säger vissa ulema, Sheikh Abdul Muhsin sa till oss, det är tillåtet att säga någonting när imamen sitter. När imamen är tyst så får du prata. Men det, alltså, du ska inte sitta och prata, men om du då skulle säga någonting, ett ord eller någonting, så är det okej. Okay. Men du ska vara tyst när imamen pratar.
Stipulation då?
Det kanske är okej att göra något tecken att tyst eller sitta eller något sånt. Men annars man ska vara helt tyst. Och det finns också det här att imamen får ju tala till vem han vill. Som han sa till mannen som kom sent till moskén. Har du bett? Han sa nej. Han sa ställ dig upp och be. Alltså mannen svarade, eller hur? Och den andra mannen som kom och sa ja Rasulullah. Det är torrt, torka. Det finns ingenting, alltså det regnar inte, djuren, de har ingenting att äta. Och då så lyfte profeterna händerna och gjorde dua. Och de sa himlen var helt blå, fast inte ett moln. Och innan han tog ner sina händer så var hans skägg genomblött. Alltså det kom svarta moln från ingenstans bara. Och innan han tog ner händerna, hans skägg bara rann av regnvatten. Alltså bevis för att han var profet, eller? Och de sa det regnade fram till nästa fredag. Och samma man kom, eller en annan man. Man säger, Rasulullah, gör att det regnar runt Medina. Och, alltså, dränk oss inte. Alltså, inte i hela Medina, utan ska regna lagom runt Medina. Och då lyfte profeten händerna, alaihi salam. Och innan han tog ner dem så var månen bort. Det finns Bukhari, hadithen, hadith Anas. Mirakel, eller hur? Och sen sista punkten som nämns. Är då författaren säger att den som blir trött byter plats. Men na'isa, intaqala min majlisi li amrihi alayhi salatu wassalam bidhalika. Sahahu Tirmidhi. Det finns en hadith som är berättad av Ibn Umar radiyallahu anhuma, att profeten alayhi salatu wassalam, han sa om någon av er blir trött under fredagsbönen så ska han byta plats, berättad av Tirmidhi. Och Tirmidhi säger hada hadithun hasan och sahih. Men vissa av ulema säger att den är svag. Men Sheikh Abdul Muhsin säger att slutsatsen är att den är autentisk. Hadithen är autentisk. Genom om du sitter under fredagsbönen och blir trött, så ställ dig upp och byt plats. Okej? Okay? Byt plats. Så blir du inshallah ta'ala piggare. Okej? Okay? Och där slutar kapitlet om Jumma. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.